befrielse från strypgreppen. Det ständiga arbetet. Den ständiga befrielsen. Att kunna andas. Om att händerna måste ta vid, för orden och språk räcker inte, täcker inte allt. Handledning, så att säga. Det här är det femte avsnittet i serien om somatisk filosofi, där några avsnitt är på engelska, från Filoprax, Göteborgs filosofiska praktik. Vad nu somatisk filosofi kan vara, det får vi se. Detta och de andra avsnitten finns på filoprax.se. Sök under menyfliken artiklar och poddar. Men nu lyssnar vi på Josef Frischer, psykologen som börjat med healing.
Ska jag börja med?
Ja.
Jo, jag är psykolog, va?
Ja.
Men det är inte så att jag börjar som psykolog bara för att jag är psykolog, va? Utan nästan på psykologen.
Ja.
Och jag disputerar så att jag är så en doktor i psykologi. Så att jag är så där, va?
Ja.
Men hur kommer jag till detta? Jag får börja lite grann tidigare, va?
Ja.
Jag är född i Mölndal.
Mm.
Utav en mor och en far som just hade kommit ur koncentrationslägret.
Mm.
De var väldigt illa behandlade.
Mm.
Kallade undermänniskor under 4 år.
Mm.
Icke-människor betyder det.
Mm. 4 år var de i
koncentrationslägret? 4-5 år. Min mamma på ett ställe.
Mm.
I Lodzgetto.
Mm.
Och min pappa född i Auschwitz, staden Auschwitz. Som mm. är det. Och de träffades på Göteborgsgatan. De träffades på Göteborgsgatan eftersom att de kände varandra.
Ja.
Cirka 20-21 år gamla.
Mm.
Den tiden du var i Auckland.
Ja.
I din ålder.
Ja.
Just det, så träffades de på Göteborgsgatan.
Ja.
Så är det. I alla fall träffades. Och då hade, detta var 1947, det hade bara gått 2 år. Och min pappa kom hit. Han vägde bara 27 kilo.
Mm.
Hela hans inre organ, allt detta, nästan förstört. Alltså. Efter att ha varit i den här. De hittade honom på likhögen i slutet av kriget.
Mm.
De tog fram honom. Då fram och han låg där. Och sen så fattade inte riktigt vad som hände. Men han var i dvala. Han trodde det var död. Men plötsligt så hörde han några som pratade med honom. Och några som skjuter. Han ser bilder blixtrar. Va? Det blixtrar. Och så säger han, oj, de skjuter på mig.
Mm.
Han hade inte förstått att under tiden han låg där så hade engelsmännen kommit in där. Och 15 april 1945. 15 april, det är nästan.
Det är nästan precis.
Ja.
Mm,
då är han född också. Så att säga.
Det är hans födelsedag, 15 april.
Ja. Och den 15 april blir befriad. Titta. Jag är född 2 gånger.
Mm.
Så han är född 2 gånger. Så han kommer dit och så säger, de lyfter upp honom och sen så han hör någonting. Han kunde tyska. Han kunde påska, men han kunde tyska jättebra för de talade tyska i den delen av Polen där han var för. Så de pratade språk, det måste vara himlen.
Ja.
För det var engelska.
Ja, Änglaspråk.
Så han sa, det var bra. Så han sa, oj, jag är där, va? Och, mm. och så fick han, så blev han... Fick han lite mat och så vidare. Sen så skippade han honom till Lübeck. Vilket inte är långt ifrån den här Bergen-Belsen som ligger strax söder om Hamburg. Till Lübeck. Och där kom en båt. Mm. Tog han till Göteborg.
Mm.
Och så han fick lite mer mat och så vidare. Och sen så kom han till ett konvalescensläger. För han var så dålig, va?
Mm.
En del av de här folk som hade blivit räddade kom till det här i Småland. Och jag var där. Och där såg han ett gäng som spelade fotboll i skogsdungen där. Så han ropar då: Viktor, Viktor. Viktor tittar på honom. Springer in i skogen. Viktor springer in i skogen. Viktor och sen. Men så kommer Viktor fram efter ett par minuter. Säger: Vem är du? Men jag är ju Abraham. Vadå Viktor? Vad känner du mig? Vi har varit tillsammans flera år i lägret. Olika ställen också.
Mm.
Nej. Du är död. Jag såg dig. Jag såg dig ligga på marken och jag såg de kastade upp dig på likhögen. Och nu är det här alltså. Så, ja, det var någon som räddade mig. Och nu är jag här. Så de kramar om varandra. Så där. Så sa han, ja, detta är det. Det är att återuppleva. Det är att leva upp igen alltså. Jag lever.
Mm.
Och den mannen han finns kvar här i Göteborg, den som såg honom.
Mm.
Min mamma, nästan samma historia. Hon kom från Ghetto Lodge. Det finns en bok som heter De fattiga i Lodge. Något sånt
där. Ja, tror jag var den.
Ja. Den skriver här. Där var hon i detta läger. Eller detta ghetto heter det, ghetto. De sydde kläder. Det var ett boråsställe. Det var känt för att det var väldigt bra att göra kläder där. Alltså. För det hade varit fuktigt. Sådär, va? Detta låt var och judarna som bodde där, de sysslade väldigt mycket med konfektion. Så det var där och under kriget så gjorde de uniformer till
soldaterna. Mm.
Vad heter det här märket? Hugo Boss.
Jaha.
Hugo Boss. Hette Hugo Boss redan då?
Nej.
Jo. Vilket namn alltså. Boss. Hugo Boss. De hade för som gjorde uniformer då. Det är det de började med. För krigsuniformer. Och hon jobbade för dem. Gratis. I flera år.
Hugo Boss gjorde nazistuniformer.
Ja. Hugo Boss gjorde nazistuniformer. Det står i det kan du leta upp i Wikipedia. Hugo Boss gjorde nazistuniformer. Det var så de började. Så där, det sydde hon. Och sen. När kriget var på att gå emot nazisterna. 43. Så 44 så likviderades det här gettot.
Mm.
Och alla som var där skulle dödas.
Mm.
Och det inkluderar också min mor och den familjen. Men innan dess var jag just det måste jag berätta om. För att det är lite grann så, det som har präglat mig va, väldigt mycket. Det är att i detta läger, i detta ghetto heter det, så bodde familjen, de bodde tillsammans. Alltså, så det var ju ganska bra va, de höll ihop. Det var det som hände. Men min mammas bror, som heter Benjamin, han var gift och de fick ett barn precis när kriget började och i gettot och försökte gömma detta. Och när barnet var cirka 2 år gammalt så upptäckte nazisterna ett barn. Och det var förbjudet för judar att föröka sig. Så var det helt enkelt. Förbjudet för judar att föröka sig. Så de tog barnet. Och kastade ner det från sjukhusets höga huset. Va? Och så sa de, alla måste komma ut och titta på det här. För vi vill visa ett exempel på hur förbjudet detta är. Ni får inte göra detta. Så är straffet. Så kastade ner Ester ett år. Fick namnet efter min mamma. Det här barnet. Min mamma var kanske 12 eller 13 år gammal. Kastade ner det här. Jag får titta på. Det där har följt mig hela tiden. För min mamma, hon hade, det var den största liksom, traumat som hon hade. Så detta har följt mig. Så när jag föddes här i Mölndal 1948, vilket är bara kanske 3 år efter kriget, så var hon rädd att nazisterna skulle komma och göra samma sak med mig. Så hon tog upp mig på vinden. Jag hade en mardröm. Så kommer. Och gömde mig. Jag var bara född, stort sett kanske.
Mm.
Och hon lämnade mig på vinden. Ensam på natten. Hon går upp utan att pappa vet om det. Och lägger mig på vinden. Där. Mm. Och lämnar mig där. Med en näsduk över munnen. Så att jag inte ska, så att de inte ska kunna höra vad jag skriker.
Ja.
Och knyter den ganska hårt. Alltså. Så hon går ner från vinden. Och så säger vi, pappa, vad har hänt? Alltså, nazisterna kan komma. Jag har gömt Josef på vinden. Så, vi lever i Sverige nu. Det här är inte Polen, lite Tyskland, va? Så hon går upp och hämtar honom. Så hon går upp och hämtar mig. Och hon hittar mig. Och jag börjar redan bli blå i ansiktet. För hon hade knutit det för hårt. Alltså. Så det här är en bit utav vad som färgat mig från början, va? Denna sak som hände där är liksom för mig också att bli fri från den här, hon lämnade mig. Egentligen hon tittade som en bebis, va? Lämnade bebisen. Hon ville rädda mig, men,
ja.
Men för en bebis betyder den som jag är mest beroende av lämnar mig uppe på vinden,
ja.
Och försöker strypa mig.
Ja.
Jag får ingen luft. Sen har jag gått tillbaka då till jag går tillbaka då till mamma i den här de likviderar gettot, skickas till Auschwitz. Och så går hon, då säger jag, ni måste duscha innan ni ska börja arbeta det här nya lägret. Men duscharna, det var ingen dusch,
nej.
Utan det var gaskammare. Hon står med 30-tal unga kvinnor i hennes ålder, 18, kanske 17-18 år, inne i den här duschen, nakna, med en tvål. Och så ropar de, duschen fungerar inte. Och så det öppnas dörren på motsatta sidan, och där står en grupp människor som med höjda ögonbryn tittar på dem. Det är de som ska hämta ut liken. Det är något som heter Sonderkommando.
Mm.
De skulle hämta ut liken som skulle ligga där. Men det var det inte. Utan det var en sabotage. Och de går ut. Och går egentligen på det samma tåg som de kommer på. Till från Polen. Som de skickar ut till Tyskland. För man vill inte stoppa flödet utav tågen som var på väg in. För det var en liksom industriell process hela det här. Man stoppar inte, precis som man gör på Volvo, löpande bandet. Man stoppar inte bandet, man tar bort det som inte fungerar.
Ja.
För det får för stora följder om man stoppar det. Nej, man stoppar inte. Utan hon går ut med samma tåg in i Tyskland. Och där ska hon göra något annat jobb under krigets slutskede. I alla fall så kom till Sverige. Båda två efter detta. Dessa händelser födde mig. Och att de båda har möjlighet att kunna liksom reproducera. Bara det i sig är en stor grej, va? Så kom jag fram. Och det är något enastående, tycker jag. Nu efteråt, jag tittar med insight. Så det här är någonting. Jag fungerar så här att jag associerar väldigt mycket, va? Så att jag kommer liksom
men det är
så
gör
så,
jag också.
Ja. Så för några år sedan så fick jag en inbjudan av min gode vän som är nästan 20 år yngre än jag, i Stockholm. Jan Råstrand heter han. Jalle Råstrand, det kan vara okej. Okay. Jalle Råstrand, han är typiskt svensk, men han bor i Stockholm. Så säger han, du, jag fyller 50 år. Vi jobbar tillsammans. Så Jag vill bara jobba tillsammans. Så, kan inte du komma upp på min 50-årsdag? Så, jo, vi är goda vänner. Kan vara fritt och så. Ja, det var på en fredag. Så tänkte jag, okej, jag åker upp. Men det går ju 2 dagar. En åker upp och sen ska jag stå över och sen åka ner igen, va? Sitter på tåget och tänker, vad har jag gjort? 2 dagar, jag hade behövt det här kanske. Så jag var lite ambivalent. Men jag är ändå på väg dit. Så kommer dit. Vad fantastiskt väder. Det var så här alltså. Och han hade hyrt den här restaurangen. Utanför, han bodde i Djursholm. Alltså. Så här, utan där. Fantastiskt ut mot havet, va? Och det var så vackert. Va? Så jag kommer dit. Jag ser honom. Han kommer emot mig. Och sen, jag uppskattar väldigt mycket att du tog dig hit hela vägen från Göteborg. Så, ja. Jag känner ju inte så många, men jag känner dig, va? Du är jättefint här, alltså. Det är fantastiskt. Och, så och maten här, alltså. Kräftans rike heter det också. Så den här restaurangen som ligger här vid havet. Kräftans rike, alltså. Wow. Okej, det här blir jättefint, va? Ja. Men i entrén till restaurangen, va? Så finns det en lista där som jag har gjort, va? Utav människor som ska sitta, var de ska sitta lite grann, va? Och så sätter där, men jag känner ju ingen där. Det ordnar sig efter maten och så sitter vi tillsammans sen efteråt. Okej, jag sätter mig ner. Sitter äldre kvinna på min sida. Äldre. Betydligt äldre. På min högra sida. Här sitter någon yngre tjej. 18-19 år och sånt där. Men den som var mer levande, det var hon, alltså den här äldre kvinnan. Jag pratade med henne. Säger, jag vet inte vad jag ska säga. Jag känner mig så awkward i sådana här tillfällen, va? Så jag säger, okej. Josef heter jag, och vad heter du? Stella, säger hon. Tittar man, ja. Vänta, jag har en liten brytning i ditt svenska, va? Jag har en liten brytning. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Polen, säger hon. Ja, vilken stad då? Lodz. Min mamma, hon kom från Lodz. I Polen. Du vet, hon kom hit till Sverige. Detta är, jag säger precis som jag sa till henne. Hon kom hit till Sverige efter att hon suttit i gaskammaren. Men den gick sönder. Och så kom hon hit. Det är en fantastisk grej. Vad ska säga det här, va?
Ja.
Så säger hon. Okej, jag var där. Hur kan du säga något sånt där? Vadå var där? Jag var där när den gick sönder. Skojar du? Hur gammal är du? Jag är 91 år gammal. 91 år gammal? Jag är helt... jag heter Stella Tchaikovsky. Och jag är professor i konsertpiano. Och på musikskolan. Eller har varit detta nu på pensionär. I Stockholms musikskola. Och jag var där. Och det hände bara en enda gång. Hur vet du det? Jo, för att jag är en av de som bjuds in till Polen för att spela Chopin. Jag är en av de bästa som kallar det, eller Chopin-kedjorna eller sådana där spelare. Och jag bjuds dit, va? Och jag har fått från presidenten eller något sånt där, eller premiärministern i Polen, har jag fått en medalj till de som överlevde det här tillfället. Någon hade gjort något sabotage inne i gaskammaren. Det var 1944 och jag kom också med tåget från Lodz. Så du menar, du var tillsammans med min mamma i detta. Det här är inte klokt. Ja. Du, jag måste säga att jag måste säga någonting. Ha? Så jag måste säga någonting till Jalle här, alltså. Okej. Säger hon. Min son, han är bästa vän till Jalle. Och han är, vet du, den som håller i Toastmaster. Han är Toastmaster, så säg till honom då. Säg att, säg att du vill ha ett tal. Okej, okay, jag går till honom och säger, jag vill ha ett tal. Bra. Så har du ett tal. Du säger det. Det här är ju inte klokt alltså. Så säger jag, Jalle. Jag är helt förvirrad. Alltså. Jag sitter här med dina vänner från Djursholm och sånt där, va? Och så va? Men vadå? Du bjuder in mig. Du säger att jag uppskattar enormt mycket att jag kom från Göteborg, va? Hela vägen från Göteborg. Mm. Men vet du vad du gör? Du sätter mig bredvid hon som varit tillsammans med min mamma i 20-årsåldern, nakna, inne i gaskammaren, som gick sönder och överlevde. Vilken stor present du ger mig tillbaks, Jalle. Så, det visste jag inte, säger du. Ser du? Inte det är någonting enastående.
Mm.
Vilket, för jag menar, det här, det kan ju inte hända av en tillfällighet alltså. Utan det här är ju någonting enastående. Så, detta var detta va? Och så jag tänkte, det här var ju fantastiskt. Nu vet jag varför jag åkte upp hit egentligen.
Ja, precis.
Så att jag kunde ställa, så säger Stella, du, kom till mig när du åker tillbaka till Göteborg va? Jag bor på Döbelsgatan, det är bredvid KTH, i Vasastan. Högst upp, där bor jag. Och jag har hjälpt av någon som bor i lägenheten. Kom upp till mig och så dricker vi nog kaffe tillsammans.
Ja.
Okej, okay. Jag har inte så mycket tid va, jag måste på tåget. Ja, men bara lite grann då. Det är inte så långt från tåget va. Så tänker jag, okej, okay, jag åker till centralen. Jag går upp till henne. Och hon öppnar dörren, den där lilla kvinnan då. Ser helt klar i huvudet. Ska jag spela någonting för dig? Och du vill, vadå? Okej, okay, vi går in från hallen. Går in i hennes vardagsrum. Står det två stora sådana här Steinway-flyglar. Inne i lägenheten. Okej, det här är ju fantastiskt. Hon sitter ner och så spelar hon Chopin alltså. På något enastående sätt. Alltså, jag blir helt rörd alltså. Spelar va? Och så, ja det är för dig. Och så drack vi lite kaffe. Och sen så gick jag. Så, det här är ju inte klart. Vilken fin grej. Plötsligt så liksom återupplevde hon. Eller revitaliserade. Jag vet inte vad man kan säga. Min mamma. Och så var det. Så detta är lite grann en bakgrund. Men detta är liksom där jag kommer ifrån. Och så mycket utav detta. Och så kommer jag tänka på, ja. Vad handlar det här om? Jo, det handlar om att att komma förbi ångesten eller att kunna andas igen. Så att få syre igen. Va? Detta är vad det handlar om. Det här gastkramande.
Jag stänger fönstret.
Ja. Ångesten, det är ordet. Ja. På något sätt har jag börjat kunna bli någorlunda fri. Genom att möta den va. De här svåra sakerna. Alltså, har jag liksom, det har varit en gåva att ha de här trauman. För att det har varit en gåva för att kunna inte bara överleva. För jag har levt som en överlevare. Jag födde en överlevande. Mina föräldrar kunde inte ens svenska. Vi bodde och de var helt isolerade. Vi bodde liksom i den här lilla lägenheten. De tog hand om mig. De var rädda att det skulle vara nazister ute på gatan. Mm. Det var bara 3 år efter det. Så de pratade jiddisch. Och jag fick knappast gå ut och prata med några barn. Mm. Alltså, de var rädda. Så det var så jag... Så jag var liksom... Allting var bara liksom... Mycket mat i hemmet. Mycket konserver. Två källarskrubbar fyllda med potatis.
Ja.
Så det var så. Det var så. Och jag trodde att det här, det är det normala.
Mm.
Detta var att överleva.
Mm.
Så det var så. Och jag pratade bara jiddisch. Jag kunde inte svenska nästan. Eller jag kunde inte svenska. Jag pratade jiddisch. Det är mitt modersmål.
Mm.
Verkligen. Tills jag började i skolan. 6-7 år gammal gick jag i skolan. Jag kom hem och sa du. Jag sa till mamma. Då förstod man inte. Då förstod man inte. Och läraren sa där. Jag minns det här väldigt tydligt. Här pratar vi bara svenska.
Mm.
Så sa jag okej. Då får jag lära mig det.
Mm.
Det fanns ingen eller svenska för invandrare. Det var bara liksom att komma in i det.
Mm.
Det var bara att läsa. Och så var det. Detta är för att ändra sig från det gamla till det nya.
Mm.
Att leva istället för att överleva.
Mm.
Och, för det är en skillnad. Att överleva är inte att leva.
Mm.
Det är liksom, jag vet inte om det talas om det här psykologiska, så där
Maslows trappa.
Trappa?
Ja.
Den här trappan var det sådär, liksom, man börjar med att liksom, tillställa liksom, de fysiska behoven av mat och sova och lite hus, eller tak över huvudet.
Mm.
Sen kan man utveckla sig själva.
Mm.
Så detta är överlevare, det är liksom den lägsta trappan.
Mm.
Det är inte att leva,
mm.
utan det är liksom bara... detta var liksom, så intresset av att liksom utveckla sig själv var väldigt tydligt redan från början hos mig, va?
Mm.
Och mina föräldrar, trots att de inte kunde så bra svenska och så vidare, och inte hade någon utbildning i stort sett, så fick jag, eller jag blev det, eller jag vet inte. De säger ju att liksom, forskningen visar ju att de ytterområdena,
ja.
Så att säga, de kan inte lära sig svenska för att deras föräldrar inte kan det.
Mm.
Och ingen har utbildning på grund av att föräldrarna inte har det.
Ja.
Men, det behöver inte vara så.
Nej.
Utan man kan göra någonting annat, va? Mm. Själv. Okej? Okay? Mm. Så jag gjorde det här. Vi flyttade till Majorna. Jag är 10 år gammal. Och sen så, jag kom in i någonting som hette Majornas läroverk. Det var också någonting som jag kom in på gymnasiet på den tiden.
Mm.
1965-67. Det var liksom gymnasiestudier. Det var liksom bara för några speciellt... utvalda och sådär, va?
Ja.
Så jag gick i den här gamla med disputerade lärare på gymnasiet, va? Och lite läroverk då. Så gick jag där och tog studenter på det gamla sättet.
Mm.
Med lektorer och sånt där som kom och avlyssnade oss, va? Och så gjorde jag det där. Och 20 år gammal. Jag klarade det här också.
Mm.
Jag tog studenten. Det var få förunnat att göra det också då. Så men jag gjorde det. Och 20, jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Jag tänkte, en del utav befrielsen, jag måste vara befriad. Mina föräldrar har hunsat omkring, verkligen. De fick inte vara fria. De blev hunsade i Tyskland och i Polen och allt det här, va? Det vill inte jag bli. Jag vill vara fri. Det är en del av den här befrielsen som jag vill känna som att jag gör, va? Jag åker till Israel. Jag åker till Israel. 20-21 år gammal. Åker jag till Israel. Ensam. Det var något enastående. Mm. Eller, jag vet inte, var jag förvirrad? Men jag kom till en kibbutz. Tänkte jag ska vara där kanske något år eller halvår eller sådär. Sen tar jag mig tillbaka. Nej. Jag går omkring i Haifa, heter det här staden. Uppe på bergen så bygger de någonting som ska lite, ja, ett universitet. Och jag går och tittar, det är lite vackert. Så ner över havet. Fantastiskt utsikt. Och så kommer någon och säger, vill du studera här? Vad är detta för någonting då? Vad då studera här? Men jag kan ingen hebreiska. Jag är ledsen, jag kan ingen hebreiska. Han talar på engelska. Jag kan inte, tyvärr, jag är liksom, ja men du vet, det finns ett introduktionsår till mig som inte kan hebreiska, och under det året är lär man sig hebreiska för att kunna klara universitetsstudierna. På ett år. Herregud, va? Och under tiden så kan man söka, och är det så att man kan söka in på något ämne som du vill, så är det bra, va? Och du klarar detta, va? Du har ju möjlighet att kunna lämna, men det är alltid trevligt och så vidare. Jag var där, alltså. Det fick vara en fantastiska människor att träffa där plötsligt. Från olika delar av världen. I den här... Fattar du inte det? Hur det blev så? Också tillfälligheter.
Så jag
sitter i torr. Jag söker till att bli söker psykologi. Man kunde brukar söka två ämnen. Jag söker psykologi och socialt arbete.
Mm.
Jag sökte båda och så jag kom in. Och så började det en dålig hebreiska, men de var anpassade för att kunna liksom ta emot mig ändå. Jag kommer in och så sitter jag. Det var fantastiskt. Jag lär mig psykologi. Jag har enastående lärare. Kommer en lärare från Amerika och säger, du är min elev, du ska avsluta nu studierna, men du vet, jag har fått ett den professor från nu. Jag har fått ett jobb i armén, och jag tar med mig några människor, det är lärare och en del människor utanför som jag vill liksom börja med i att skapa något nytt i armén. Detta var 1975. Så vill du följa med? Armén. Jag är inte ens israelisk medborgare. Vet du vad? Det låter ju hur spännande som helst. Jag får ju liksom ett jobb samtidigt som jag kan göra. Ja, men du måste gå igenom något sån här officersutbildning. Och klarar du den så kan du göra det här. Okej, jag gör det. Jag blir officer, alltså en svår utbildning. Så jag gör detta. Det är något fantastiskt. Jag blir israelisk officer i den där IDF, va? Israeliska Defense Army. Så jag blir detta. Får en liksom löjtnantsgrad, va? Och jobbar då som psykolog i armén. Inte med att, för det ville han inte. Han ville inte att vi skulle sitta och prata sådär bara med människor, utan vi ska verkligen vara mer positiv psykologi.
Mm.
Att öka liksom människornas självmöjlighet. Och sen, okej, vad ska vi göra då? Jo, du vet, säger han. Vi höll på att förlora ett krig bara några år sedan.
Mm.
Det heter Yom Kippur-kriget.
Mm.
Vad händer med det kriget? Jo, överraskade de här arabiska arméerna Israel under själva Yom Kippur och anföll oss då.
Mm.
Framförallt då för att det anses vara en sån helg som man inte har uppe telefon eller sånt där, va?
Mm.
Och så anförde han, men vi trodde att vi skulle kunna vara tillräckligt starka för att kunna klara det här, va? Det är ju bara att förlora det här grejet. Riktigt ordentligt. Så illa var det. Att i trots av. Det, ja, det är gammal svenska. Trots att vi hade folk inne i de här tanks och så vidare som fanns där. Så vad som hände var någonting som vi inte hade räknat med. Och det räknade rent psykologiskt. Det var att de satt där och plötsligt så ser de en hel armé.
Mm.
Bara väller in över gränsen. Och en tank, för att det ska kunna fungera, behöver alla liksom manskapet i den behöver liksom sitta kvar. Om en lämnar så är hela tanken obrukbar.
Okej.
Nu sitter de där, va? De ser hela armén komma. Några flyr.
Ja.
Vilket är det mest naturliga, va?
Ja.
Tänkte, det här är ju för mycket, va? Liksom.
Ja.
De hade inte förväntat sig detta, va? Så jag säger, bara lämna.
Mm.
En lämnar, två lämnar. Mm. Sen så är den obrukbar. Så man kunde inte använda dem.
Mm.
Och sådär, ja, det var så mycket som lämnade, va? Och så tänkte jag, okej, vad är vår uppgift? Jo, det är att skapa team som håller i skarpt läge.
Ja.
Framförallt i skarpt läge.
Ja.
Det är alltid bra. Folk kan alltid säga att vi ska jobba tillsammans och så vidare.
Ja.
Men sen så sker någonting, det blåser riktigt hårt, va?
Ja.
Så är det sådär, ja, men det är så... Det räcker bara i Sverige. Man kan se sådana här grejer, va?
Mm.
Ja. Så, ja. Det blir för svårt för oss.
Mm.
Men vi sa ju att vi skulle jobba tillsammans.
Mm.
Ja, det sa vi.
Ja.
Men när det gäller, va? När det blåser riktigt hårt, va? Så är folk så där. Nej, vi ska hitta människor som verkligen kan lita på varandra.
Mm.
Så mycket. Att de inte lämnar varandra.
Mm.
Så det var en uppgift. Att verkligen hitta ett team, va, som verkligen håller. Framförallt när det är riktigt, riktigt skarpt läge, som det heter. Verkligen skarpt läge.
Mm.
Man skjuter på dem. Inte och går hem till mamma. Va?
Mm.
Så där är det var min uppgift. Att hitta de här teamen. Va? Så det blev min grej. Va? Och att... Och det är vad jag har sysslat med egentligen, ända tills nu.
Mm.
Håller det i de organisationer som jag jobbar med. Det är liksom att hitta team som är hållbara.
Mm.
Alltså hållbarhet. Mm. Som är hållbara över tid.
Mm.
Då får jag lita på varandra. Så det här med tillit, va, är väldigt viktigt för mig. Mm. Och det är tillit.
Mm.
Så man kan lita på det. Så det var en av de viktiga grejerna. Så... Detta har varit en del av biten. Och sen har jag då tittat på framförallt det här med tillit, va?
Mm.
Och sättet att kunna skapa det här. Vad innebär detta? Och det har jag väl fortsatt med lite grann, va? Och titta på att det finns någonting som man kan... Den som har riktigt bra tillit till andra människor kan överföra den kunskapen.
Mm.
Den är svår att överföra. På engelska heter det tacit knowledge. Det betyder att den är svårartikulerad.
Ja.
Det är därför den är tyst.
Ja.
Tacit, tyst kunskap. Tyst kunskap betyder inte att den är tyst. Den är tyst för att den är svår att artikulera.
Ja. Implicit.
Implicit, ja. Va? Subtle kan jag lägga in på engelska, va?
Ja.
Men den är liksom, och det är den viktigaste kunskapen som finns.
Mm.
För den är inte så enkelt att säga.
Mm.
Den är mer djupare. Mm. Det är en inställningsbit. Så att den är, det har varit mitt ämne. Och kring detta har jag disputerat. Det vill säga, hur överför man kunskapen som är mer implicit.
Mm.
Som ändå finns där. Men som ändå är den viktigaste.
Mm.
Som är svår att artikulera. Men man kan jobba med att kunna artikulera den ibland.
Kan man, vad kan
jobba med att kunna artikulera den.
Ja.
Artikulera. Så, och artikulera den på olika sätt, va?
Ja.
I små mängder. Va? Utan det är det som är det viktiga. Va?
Mm.
Och så tänkte jag, ja, hur kommer jag på detta? Jo, jag tänkte, ja, det är ändå det som är det viktiga. I de här teamen.
Mm.
Att de kan överföra det en till den andra. Att det är någonting som är svårt att kunna säga, men som gör att man kan lita på den andra personen.
Mm.
Han vet inte riktigt varför jag litar på den här personen. Men jag litar på honom.
Mm.
Jag kan ge honom mitt kontokort och koden.
Ja. Ja.
Utan att han ska utnyttja det.
Ja.
Med andra människor kan jag säga, okej, han är bra, men jag ger honom inte riktigt koden.
Mm. Mm.
Till mitt det här, va? Och det där är lite så det är tillit på ett lite annan nivå. Så att det, den biten, så jag har tittat på hur kan man skapa en sådan allians.
Mm.
Kallar det för lärande allians.
Mm.
Som gör att man verkligen kan lita på varandra.
Mm.
Men lite på ett shallow.
Mm, ja.
Inte på något grund.
Mm.
Utan mer djupare så.
Mm.
Så där är där är liksom det jag har sysslat med lite grann av att och det har vi gått över lite grann till healing-biten då, va?
Ja.
Där det jag menar på. Det fortfarande handlar om befrielse.
Mm.
Gör det. Gör det. Det handlar om befrielse. Och vi kan liksom befria oss själva. Och det är vad jag jobbar med. Där vi kan lita på varandra med en befrielse. Den är svår att kunna artikulera den i ord, va? Det är lättare i handling. Handling är vad som gäller. Orden är bra. Men det är ett sätt att artikulera. Jag tror att man artikulerar det mer i handling. Jag tror att man kan använda det ordet, va? Det är därför. Varför talar jag om handling? Jo, man säger att man måste. Vissa måste ha handledning. Det är ett sätt att i handling artikulera saker. Varför har man handledning? Jo, för det står inte i böckerna.
Mm.
Det handlar inte om orden. Det handlar om att i hand ta handled.
Ja.
Det är i handling. Att göra någonting, va? Det är därför man har handledning. Annars skulle man läsa allting. För det är liksom det är den personen som har det. Som man kan se på. En kunskap som överförs i handling till den andra personen.
Mm.
Så där det är någonting. Så där, den biten har jag tagit också i mitt, så att säga. Det är inte så att jag gränsen mellan psykologin, den som jag har och till det som jag gör i healing är ingen stor egentligen, utan det är samma sak.
Ja.
Utan det är att han att göra en handling utav det hela. Att skapa en handling. Och att göra. Att göra.
Ja.
Ordet att göra. Det är verkligen att göra saker. Det är inte att prata om det, det är att göra.
Ja. Jag känner att jag förstår precis vad du menar.
Ja. Det är. Det är fint att kunna säga saker, men det är bättre att kunna göra det. För annars blir det liksom bara luft.
Ja.
Så det är vad jag gör, va? Lite grann.
Mm.
Och det är lite grann också som jag själv vill också. Med andra människor. Jag vill att de ska kunna släppa det som gastkramar dem. Det är liksom... ängsliga. Så gör folk det som gör folk att de blir ängsliga.
Mm.
För ordet ängslig kommer från etymologiskt, va? Kommer från angina.
Mm.
Det är ordet angina. Angina betyder någonting som kramar åt en. Som inte ger en luft. Det gäller att kunna släppa det här, va? Det ängsliga, det är någonting som ganska man släpper detta och låter komma oss ut. För vi har så mycket ångest, va? Och många olika sätt. Va? Detta är någonting som det kallar det för stress. Det är mycket ångest i detta. Och det är för mig någonting väldigt viktigt. Mycket av den här ångest också. Och framförallt idag, va? Bara Mitzrayim eller Egypten, va? Betyder ångest. Ordet Mitzrayim, Egypten, kommer från Mitzar, som någonting som heter någonting som stryper. Det ordet betyder, det var det betyder etymologiskt. Vi ska liksom befria oss från detta som stryper oss, ångesten. Den har vi alla med oss, det är därför vi firar det här, va? Vi ska befria oss från ångesten som vi alla har i olika grader. Men det är ett pågående, aldrig upphörande arbete. Det är liksom Pesach.
Mm.
Och detta är liksom, detta är vår, det är vårt det är vad vi ämnar att göra. Lite grann av att verkligen, och jag vill säga, ja, det vad jag vill också, eller jag önskar, va? Jag menar, det är det jag håller på med mig själv och med andra, att släppa in och släppa greppet som ångesten har på oss, och att vi ska kunna liksom befria oss. Det är hela tiden att släppa den här, som i olika grader som vi har allihopa. Och det är mitt arbete som healer att göra. Både psykolog och healer. Det är att släppa, eller så, släppa. Släppa in luften.
Släppa in luften, precis. Det var precis den bilden jag har också. När det är krampaktigt så är det inget inflöde, det är inget utflöde.
Nej, det just det. Ja. Släppa in luften. Syret. Lite grann som jag började med det här nästycken som tog sen, ta bort den och så släppa in det. Och jag har väl haft de här olika sakerna i olika etapper av mitt liv, va? Av att släppa in det här, va? Och jag kan säga, okej. Plötsligt blev jag också sjuk. Jag fick någonting som heter kärlekramp. Vilket också är...
Det låter som samma sak.
Samma sak. Ja. Jag hade detta.
Är det inte det som är angina?
Angina.
Ja,
det heter angina pectoris.
Ja.
Som vi sagt, det är gastkramande över hjärtat.
Ja. Och hjärtat också, det är ju...
Hjärtat är känslan. Ja. Upp, gjorde det. Plus, jag fick så mycket syre i hela min kropp, i hela min hjärna. Typ. Mm. Jag är förnyad igen. Okej, detta är pågående i mitt liv. Alltså. Ja. Så att jag det är vad som är. Tack Gud också för det här, va? Men det är ju så här, Gud hjälper bara den, eller inte bara, hjälper den som hjälper sig själv.
Ja.
Så är det.
Ja.
Det gäller verkligen att göra någonting för sig. Göra någonting.
Göra, ja.
Så göra någonting, va? Så hjälper också Gud.
Ja.
Så detta är liksom, det kan jag tacka för att jag verkligen gör, alltså det, jag kan ju säga det, ja, tack för det som har varit och det som kommer att vara.
Ja.
För att det är liksom, det, jag kan säga, ja, det är väl min uppgift i livet, det är väl att kanske öppna upp, va? Låta luften komma in igen. Syret, va? Så vi kan leva. så att vi blir strypta. Det är vår uppgift. Alltså, verkligen. Och det är väl därför jag jobbar med detta. För jag gör detta. För mig själv också. Jag jobbar med andra människor för mig själv.
Ja.
Just det, så är det. Men de som vill. Det var mig själv. Och jag tackar Gud för också för att jag har fått den här möjligheten. Men som sa, tillfälligheterna, det är tillfälligheter. Utan det är någonting annat, va? Det är en slump, utan det är någonting annat som vi inte kan se kanske. Men det finns där, va? Och jag menar, precis som den här resan till Stockholm, va? Med den här, va? Det finns inte de tillfälligheterna. Det bara inte finns de möjligheterna. Det är osannolikt att det skulle kunna hända annars. Mm. Så där är väl kanske anledningen till att jag, och healing då, det är ju ett helande, va? Jag menar, det är vad det betyder, va? Det är att kunna få människor att kunna hela sig själva. Släppa in luften. Släppa in. Gör att vi. Att vi blir. Det finns ju. Det kommer ju också. Det finns ju. Står det i Kabbalan exempelvis. Att, det är förbjudet att bli gammal. Det är förbjudet att bli gammal, men det är gammal i inställningen.
Ja.
Det är det som är liksom. Det är förbjudet att bli gammal i inställningen.
Ja.
Vi kan hela tiden förnya oss och vara unga i vår inställning. Mm. Som man säger, ja, okej. Okay. Och av en tillfällighet då också. Att jag är född i det här skottåret som blev,
ja.
Månad.
Ja.
Som är den här adarbet. Så. Det betyder att jag är 18 år bara. Eller ja. Så tänkte jag, det var inget kanske inte. Men trots mina 70, så var det där 4, va? Hamnar på 18 år på det ungefär, va?
Ja.
Så jag är 18 år. Men jag kan känna mig det också.
Ja.
Jag kan verkligen känna. Jag kan känna att jag har levt väldigt länge, men jag har också varit. Men jag är också 18 år. Det var i Israel. Det kan jag kanske avsluta. Det är någonting som jag inte tror på. Det. Men. Så fick jag en uppgift. Eller. Jag fick förtroendet. Av israeliska armén. Jag fick förtroendet. Och detta var. Efter att jag har gått ut. Men det blev ett krig 1982. Det är det första livet av kriget. Jag var 34 år gammal. Jag blev inkallad igen. Att gå till en familj som hade förlorat deras son. Och berätta detta. Som representant för den israeliska armén. Så du får det här jobbet. Det är ditt. Vi litar på dig. Du är vår representant. Vi har tagit denna 18-årings liv. Och du är. Du är vår representant. Det är vi som har gjort det. Och du är vi. Och du ska gå och titta de här föräldrarna i ögonen. Och säga. Det är du som för det här meddelandet till dem först. du ska ordna att du ska berätta det för dem. Det är du som är den första som meddelar dem. Och detta. Och det är en svår sak. Det är världens svåraste sak. Det finns ingen svårare. Men vi litar på dig. Du har vårt förtroende. Och och jag gick då till hemmet där de var. Jag kunde inte göra något annat. Jag måste kunna få. Jag kan inte ringa bara, utan vi måste kunna komma dit. Och på morgonen, 10 på morgonen, åker vi till hemmet. Jag som psykolog har ansvar för det här. Och en läkare också. För det med. Och så alla, båda vi har liksom uniformer med beteckningarna på. Kommer. Och jag knackar på. Och 2 barn öppnar dörren. Jag är helt spänd. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Det här är första gången jag gör sånt där också. Och jag kände liksom, de har förtroende för mig. Jag måste liksom kunna genomföra det här också. Jag ska göra en begravning också. Jag menar, alltihopa bara, okej. Okay. Du ska kunna göra det här. Små barn öppnar. Skrattande. Jag vet inte hur jag skulle börja, men jag stoppade lite grann. Men det var jag som, jag föstes fram liksom och så säger är mamma och pappa hemma? Nej, dessvärre, de är på jobbet. De hade gått precis tidigt. Jag var där redan 7:30 på morgonen. Okej. Nej, jag ska inte ringa. Jag ska åka till jobbet. Stämmer det? Han jobbar där på det här, ja, reklambyrån. Ja, han är chef där på reklam. Och mamma, ja, hon är sjuksköterska på det sjukhuset då. Okej. Jag åker till pappa först. För det var ganska nära. Kommer till pappa. Och sen tar vi till sjukhuset. Det kommer till pappa. Kom till den här reklambyrån. Han är chef där. Vi kommer in. Han vet reda vad det handlar om alltså. Så. Kommer in till vårt rum. Barska. Arg. Som min son har dött. Sen vi säger det. Så. Du är dessvärre. 18 år. Jag är ledsen att vi kan framföra det här. Men det är som är. Vi kommer att lite senare i eftermiddag genomföra begravningen. Vi har ordnat alltihopa. Med grav. Och transporter med eventuella som ska vara med. Men det här är det viktigaste just nu. Och du vet, en jubelslag så ska det här genomföras ganska snabbt med program. Jordfästning. Ska du ringa din fru? Nej. Varför då? Nej, vi... Vi ska separera. Jag vet inte, det här är ju gemensamma son, va? Jag menar, kan du inte göra det här, va? Jag menar, det här får ju liksom stå över, va? Jag menar, det här är ju... Ska vi köra det hem, alltså? Vi har en taxi med bil och sånt där, va? Det är bara 5 minuter och sånt där. Nej, jag tar min Vespa och åker hem. Vill du inte ringa till henne? Nej, det vill jag inte. Okej, då åker vi till henne. Så åkte jag. 10 minuter till sjukhuset. Kommer in i sjukhuschefens rum. Säger, ja, så här är det. Ja, vi ringer till henne. Hon kommer. Hon är sjuksköterska. Kommer. Hon kommer in. Vi får reda med att det är några som vill tala med dig. De säger inte vad, men säger att det är några som vill tala med dig. Kommer in, bleka ansiktet redan. Alltså. Hur klarar jag det här? Säger jag till mig själv. Gäller att säga det med en gång. Så säger jag. Hon kommer in. Det blir kanske redan känslan av att det är det värsta som händer. Vet, ja. Min lilla son bara faller upp. Skrik alltså. Så, skrik. Jag håller henne. Och vi åker tillsammans. Till de små barnen. Så kommer hem. Jag fattar inte hur jag klarar det. Men jag måste göra det. Så var där. Vi sitter ner tillsammans. Sen, ja. Om en timme eller två så har vi en djupfästning på Hanhäls som är inte långt härifrån. Vi får gå tillsammans. Det är ändå föräldrarna. Det här är, har de fått stort det här. Det måste jag göra. Så de, det fungerar liksom, allting fungerar ju fantastiskt, fantastiskt, det är så svårt va, men jag fick hjälp utav någon annan för jag visste inte hur man gör alltså, det bara gick så, och det var en vördnadsfull begravning. Bara att jag kollapsade nästan efter det här. Alltså. Men jag gjorde det. Kunde genomföra det här. Omänskligt stora. Och sen så. Men under alla dessa åren. Fram till kanske 2 eller 3 år sedan. Då, när jag började egentligen med heroinbiten. Så. Så åkte jag, var jag i Israel, i Jerusalem, och kom till samma hus. Det har gått 30 år sedan detta hände. Nästan 40 år, förlåt mig. 35 år hade gått. Och jag kommer till huset, jag var på samma hus. Jag går inte in, va, men jag går där. Den här lilla killen alltså, den här 18-åringen, i mitt bröst alltså hela tiden. Ungefär som man. Som om han inte hade någon pappa eller sånt där. Och jag höll honom hela tiden. Och jag minns jag var där. Jag var där. Och jag tänkte, jag kan släppa honom. Jag såg också på namnskylten på brevlådan att de är tillsammans fortfarande. Ha? Jag kan säga, ja. Jag behöver inte gå in. Utan det räckte bara så det här va. Ja. Jag kan släppa honom. Här. Det är din familj ungefär. Jag kan släppa honom. Det var det. En fin sak. I Jerusalem. Ja, det var detta. Det här är liksom ytterligare ett sätt av att, för mig då, betraktar mig också. Andas. Släpp honom. Det är här han är hemma.
Mm.
Jag behöver inte hålla honom. Jag pratade med någon där i sen. Ja. Gammal lärare till mig. Så det, ja. Så det. Det var på tiden. Så.
Ja.
Ja.
Det
var på tiden. Så detta är lite om... jag säger lite grann.
Uh-huh.
Att det är helandet. Vi ska hela varandra. Och detta är också att hela oss själva. Så jag har varit oerhört väl omhändertagen av mina föräldrar. Trots att de inte kunde så mycket. Eller de gjorde allt de kunde. Och av mig själv. Och inte bara mig själv, antagligen av Gud också. Men så unfortunate. Därför tror jag att vi har också som ett, lite grann av en uppgift i det judiska av att framförallt i de här Pesach-orden att eller Pesach-tiden av att befria oss själva.
Mm.
Gör vi det så gör vi det åt andra också. Eller åt andra gör vi det också åt oss själva.
Mm.
Det är vad det handlar om. Det är att liksom försöka befria oss från vår den inre faran. Vilket är ångesten.
Ja, jag grät och snörvlade mig genom hela den här inspelningen. Det bara rann och rann. Jag tänkte på det där fina som någon sa. Wisdom is memory without the emotional charge. Wisdom is memory without the emotional charge. Jag tänkte också på vad det är jag behövt möta. Mitt livs terräng och landskap då, så att säga. Och de lärdomar som jag kan känna tacksamhet över. Och jag tänker på att säga adjö till Egypten. Healing då, hela, som att få bitarna på plats och lämna tillbaka de bitarna som hör hemma någon annanstans. Det är någonting med orden också. Att använda text och röst och sånt där för att förmedla och lära och guida. Att söka visdom, att bli vis. Om man tänker sig en lektion i somatisk filosofi, vad är det man tänker sig då? Hur ser klassrummet ut? Filoprax.se då alltså. Sök under menyfliken artiklar och